Det är måndagen den 22 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen och till ännu en vecka med podden. Jag hoppas ni har haft en skön långledighet så här över Kristi himmelfärds. Det har gått 1 år och 3 månader sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Under den här tiden som gått har vi så gott som dagligen nåtts om uppgifter om hur det ukrainska folket utsatts för terror och övergrepp. Krigets syfte är från rysk sida uttalat att utplåna Ukraina som nation och ukrainarna som folk. Det ukrainska folket och dess försvarsmakt har gjort heroiskt motstånd och med tiden blivit allt mer segerrika. Men kriget står fortfarande och väger. Idag ska vi prata om just detta krig som vi gjort så många gånger förr i podden och då utifrån en av dess fronter, och det är det som rör omvärlden och hur vi agerar i förhållande till kriget. Omvärldens stöd har varit och är fortsatt viktigt för Ukrainas framtid, för dess överlevnad och seger. Idag är det måndag och det innebär sedan ganska många måndagar att en stor grupp människor kommer samlas för att just uttrycka sitt stöd för Ukraina. Bakom denna serie av manifestationer, måndagsrörelsen kallas den, står bland många andra ska sägas, men som främste initiativtagare och eldsjäl Gunnar Hökmark. Tidigare det mesta inom Moderaterna, numera på tankesmedjan Fri Värld. Välkommen hit Gunnar.
Tack så mycket. Mycket trevligt att vara här.
Vi ska prata måndagsrörelsen tänkte jag. Mm. Vi ska prata kriget och vi ska prata om vad Sverige kan och bör göra för att fortsätta stödja Ukraina. Vi ska också prata en del historia idag. Men vi kan börja med samtiden tänker jag. Gunnar, vad är det som brukar hända på måndagar på Norrmalmstorg vid lunchtid?
Varje måndag, några minuter före 12, så plötsligt så växer det upp människor ur asfalten och stenarna på Norrmalmstorg. Tidigare under förmiddagen, kanske glest torg, eller med ett antal människor som spacerar fram och tillbaka, så plötsligt så blir det en folksamling genom att människor stannar upp och så plötsligt blir torget fyllt av människor som vill markera sitt stöd till Ukraina.
Och vad är det som brukar ske med ni som organiserar? Vad är det ni bjuder på för program så att säga?
Ja, egentligen bjuder vi på, ja, vi bjuder, det vill säga det, måndagsrörelsen är en konstig rörelse i svenska termer, för det är ingen juridisk organisation eller struktur, utan vi bara är. Vi har sett till att människor kommer, och det som är kanske det allra viktigaste, det är för alla de som är där, så är det ett sätt att på något rimlig fasion kunna visa sitt stöd till Ukraina. Och det spelar roll därför att det inte bara är ett stöd genom luften, utan det är ett stöd som också påverkar den politiska agendan. Men ju mer som samlas där, ju fler som kommer dit och talar och uttrycker sina tankar, ju mer skapar vi en agenda som handlar om Ukraina och om hur Sverige och om hur Europa bäst kan stödja Ukraina. Det handlar om att vi måste ge mer vapen. Det måste handla om att vi stöder Ukraina finansiellt och ekonomiskt. Jag brukar säga en sak. Jag vill gärna säga det nu här också. Vi talar då också ofta om att vi står bakom Ukraina. Och det är en sån där formulering som, om du tänker efter lite grann. Om vi står bakom Ukraina, då innebär det faktiskt att Ukraina står framför oss. Och så är det. Ukraina står framför oss när det gäller försvaret av Europa mot ett Ryssland som är aggressivt och beredd att döda, bomba, tortera och förtrycka för att nå sina mål.
Kan du berätta lite mer om vad ni praktiskt har talat för? Du nämnde vapen och stöd. Vad är det mer för typ av praktisk politik som fyller agendan?
Jag tycker en väldigt praktisk sak, det är ju, och det är kanske det som är det mest diffusa, men det är att se till att alla ukrainska företrädare och en lång rad andra företrädare från andra länder ser och känner att det finns ett starkt stöd i Sverige. Och det är inte bara varmluft, utan det betyder någonting. Därför att det är min erfarenhet från den tidiga måndagsrörelsen när det gäller stöd till balterna. Att bara det faktum att de visste att vi såg, att vi talade om dem, att vi stödde dem, det gav dem syre. Det innebar att de var inte ensamma, de var inte bortglömda. Och det är faktiskt en av de viktigaste sakerna, se till att Ukrainas kamp inte glöms bort. Att det inte blir en fråga bland väldigt många andra frågor som vi till slut betraktar som en normalitet. Det är en del. Men det andra är klart att sätta en agenda så att det blir självklart att när ministrar eller andra politiska företrädare kommer till Norrmalmstorg och håller anföranden, gör de från hela spektret och från alla nivåer och av alla slag, så vet de att de behöver fundera på hur gör vi rent politiskt för att ge stödet ekonomiskt, finansiellt, militärt och när det gäller stöd för sjukvård och väldigt mycket annat. Det skapar en agenda som styr politiken, och det är fascinerande att se att det är så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad är det för typ av människor och grupper som brukar dyka upp? Går det att säga någonting om det?
Nej, det är äldre, det är yngre. Det är svårt att definiera faktiskt. Det som jag tror, man kan säga däremot, att det är väldigt många människor som känner att det är en hemsk tid och en hemsk värld, så är det på något sätt en befrielse att få komma dit och säga att jag står bakom Ukraina. Vi gör det, vi är många.
Nu spelar vi in det här på en före dagens måndagsmöte, men ni som lyssnar, då har det då redan passerat. Men det kommer ju fler måndagar. Det kommer en måndag varje vecka, som Gunnar brukar säga. Gunnar, varför ska man gå på nästa måndagsmöte, tycker du?
Därför att vi lever i ett fritt samhälle. Ett samhälle där det inte råder krig. Och det minsta vi kan göra är att som medborgare, oavsett politisk bakgrund vi har, som medborgare markerar att vi stöder medborgarna i ett annat land för deras frihet, deras fred. Det är på något sätt det minsta vi kan göra. Det är en moralisk fråga. Jag brukar säga att på Norrmalmstorg är vi vare sig röda eller blå eller orange eller alla de politiska färger som finns, utan vi är blå och gula, gula och blå. För Ukraina och Sverige och Europeiska unionen, det är blått och gult. Och det är det som förenar oss. Du och jag och väldigt många andra har en sak gemensamt, och det märker vi kanske då att det är en väldigt viktig gemenskap än de skillnader vi har i en massa politiska uppfattningar. En gemenskap i att vi faktiskt vill värna det fria samhället. Det är en väldigt tillgång att ha den gemenskapen, och jag tror att bara det i sig tror jag är befriande för många människor att kunna visa att där är vi.
Vi ska prata mer om situationen i Ukraina och kriget, men vi ska prata också lite om historien, för du har ju precis kommit ut med en bok som heter Måndagar för frihet, utgiven av Fri Värld. Den handlar om dels om dagens rörelse och dagens situation, men framförallt den tidigare era. Den är ju, första utgåvan kom ju då till 30-årsminnet av Baltikums frihet 2021. För det var ju nämligen så att dagens måndagsmöten är inte den första serien, utan 79 måndagar mellan 1990 och 1991. Så var du och andra som samlades på samma plats. Den gången gällde det Baltikums frihet. Om vi ska prata lite om den. Hur började det den gången?
Ja, den gången handlade det om att jag på torsdagen satt på en middag med goda vänner. Och så kom vi att tala om det konstiga att Sverige nästan aldrig hade stött demokratin i våra grannländer. Utan vi hade däremot ofta haft stöd till demokratiskt tvivelaktiga rörelser runt om i tredje världen. Och måndagen den veckan hade det sista Leipzig-mötet i det gamla Östtyskland hållits. Och då var det någon som sa, borde vi inte ha måndagsmöten i Sverige? Och då tänkte jag att, jo, vi borde ha måndagsmöten i Sverige. Till saken hör att jag hade sysslat väldigt mycket med, om jag uttrycker det, den baltiska frågan, de baltiska ländernas kamp för självständighet redan innan. Så att när jag gick hem den kvällen tänkte jag, har vi talat om detta? Men det räcker inte bara att tala om det, utan nu ska vi göra det. Och så gjorde vi det. Så att jag ringde runt och fick goda vänner som Anders Kving, Peter Luksepp och Håkan Holmberg. De sa, ja, absolut. Då kör vi. Och så körde vi. Och lite nervöst var det den första måndagen. Men som jag sa innan, att plötsligt så upp ur asfalten växte en rätt stor folkhop. Inte så väldigt många den gången, kanske bara 300. Men sen nästa måndag igen. Och så tvingades till slut den dåvarande socialdemokratiska regeringen att erkänna att detta var en fråga de måste förhålla sig till. Och de började backa från de här sakerna, att det inte rådde någon frihetskamp i Baltikum, utan de sa till slut att Sverige skulle vara en stödjande kraft till de baltiska frihetsrörelserna. Och det var en framgång som vi fick redan efter 4 veckor. Och sen fortsatte det. Och det har lett mig till att det är väldigt viktigt att inte bara i politiken, men inte minst i politiken, att inte bara tala utan göra, agera.
Mm. Det är en sak jag tänker på. Jag gick ju på lågstadiet eller mellanstadiet på den här tiden. Då fick man lära sig att på andra sidan Östersjön låg Sovjetunionen, fanns det på kartorna. Var det politiskt kontroversiellt inrikes i Sverige att tala överhuvudtaget om ett ockuperat Baltikum, ett Baltikum som under ett sovjetiskt ok som kämpade för sin frihet?
Ja, det var väldigt kontroversiellt. Det var mer kontroversiellt än det var för några år sedan att tala om NATO. Därför att det ingick i den, framförallt den socialdemokratiska säkerhetspolitiska doktrinen, att man skulle inte ifrågasätta Sovjet. Sovjet skulle betraktas som en konstant som vi skulle utveckla det som kallades en gemensam säkerhet med. Jag kommer ihåg första gången när jag och några andra ställde krav på att Sverige skulle verka för fria och demokratiska val i central- och Östeuropa, så avfärdades det med att det var ett återfall i det kalla krigets korstågsfarmentalitet. Och jag angreps för att demonisera Sovjetunionen. Så det var det. Och första gången jag tog upp frågan om Sveriges stöd till balterna i Sveriges riksdag, så sa den ledande socialdemokraten i den debatten att det var ett uttryck för den extrema tokhögern. Mm. Så var det. Men det förändrade vi också. Och det lär man sig, att verkligheten är någonting som förändras om man vill förändra verkligheten.
Jag funderar på vad måndagsrörelsen bidrog till. Du berättade ju att den påverkade Sverige inrikespolitiskt. Hur märktes den i Baltikum? Vet du det?
Rätt mycket och mer än vad jag trodde då faktiskt. Jag var 4 veckor efter att vi hade startat måndagsrörelsen då, 1990. Så var jag i Estland och träffade dissidenter, och det var väl ett, inget hemligt besök, men rätt diskret besök kan man säga. Och så var jag i Tartu, det som är det gamla Dorpat. Och där finns en gatkorsning som jag tror var riddarens gränd och munkens gränd. Jag tror till och med att det stod på svenska som en undertext från skyltarna. Och där fanns en liten sån gammaldags anslagstavla bakom en glasruta. Och där hade någon satt upp Estniska Dagbladets reportage från vår första måndagsmöte. Och då tänkte jag, wow, liksom, nu ser de som är här att vi bryr oss, att vi agerar. Och det kom att visa sig mer och mer att Norrmalmstorg blev en plattform för baltiska frihetskämpar. Dels när de var där, men också när de inte var där och visste att vi stod där. Och talade om dem, lyfte fram dem, såg till att de inte blev bortglömda. Och det gav en energi åt dem som kämpade för frihet. De visste att de inte var ensamma. De visste att vi följde dem och betraktade dem och gjorde vad vi kunde. Det var de som stod för modet. Men vi bidrog till att de fick syre och hopp.
Mm. Nu nämnde du några namn här. Tycker det kan vara värt att lyfta fram dem igen. Dina vänner då, tyvärr finns de inte med oss längre. Men kan du bara berätta kort om vilka det var och vilken roll de spelade?
Det var 1990, så var det Peter Luksepp som jag hade arbetat väldigt mycket med tillsammans med i Moderata ungdomsförbundet. Bland annat när det gäller frågor om de baltiska länderna och baltisk frihet, men också synen på Sovjet och synen på den tidens Finland. Och Peter hade hjälpt mig med att resa en första gång till Estland. Och så var det Anders Kyng som hade skrivit väldigt mycket om Baltikum.
Gammal folkpartist?
Gammal, i alla fall tidigare folkpartist. Nej. Jag vill inte säga någonting var han hamnade. Och han var en enträgen kämpa och kanske den mest namnkunnige i klustret av de som diskuterade Baltikum väldigt mycket. Och så Håkan Holmberg som var just då Folkpartiets riksdagsman. Och han och jag hade tillsammans debatterat den baltiska frågan i riksdagen. Så det var två som satt i riksdagen, jag och Håkan Holmberg. två som inte satt i riksdagen men som hade en närhet i Anders Kyngs fall till Folkpartiet och Peter till Moderaterna, men de var inte politiker i den bemärkelsen. Så var, och att det bara var moderater och folkpartister, det hade sin enkla grund att det var bara moderater och folkpartister som talade om att Baltikum skulle kunna bli fritt. De andra tyckte inte man skulle ta i den frågan.
När man läser din bok så nämner du att ett av resultaten av det här tidiga engagemanget för Baltikum som de måndagsrörelsen är del av, det lever vidare sen efter den baltiska självständigheten i svensk utrikespolitik. Hur tog det sig uttryck?
Ja, det tog sig bland annat uttryck att Sverige väldigt tidigt slöt ju frihandelsavtal med de tre baltiska länderna. Och när vi sen gick med i Europeiska unionen 1995 så följde de handelsavtalen med. Alltså Estland, Lettlands och Litauens handelsavtal med Sverige följde med som handelsavtal med Europeiska unionen. Och det gjorde ju att det sen i framöver, så att säga, de kommande åren, blev lättare för de här tre länderna att steg för steg komma närmare och faktiskt 2004 bli medlem i Europeiska unionen. Men sen var Sverige också väldigt ledande och det är väldigt mycket Carl Bildt i person som också såg till som statsminister. Att Sverige var en ledande aktör när det gällde att i samspelet med den nya ryska ledningen och USA och andra stormakter se till att Ryssland drog tillbaka sina militära förband från alla de olika baserna man hade haft i de tre baltiska länderna. Så att Sverige spelar en stor roll. Jag tror att man i de baltiska länderna är mycket medvetna om detta och det är en av våra bästa bilaterala relationer vi ska ha med Estland, Lettland, Litauen. Vi ska hjälpa och stötta varandra i den värld vi nu lever i. Mm.
Vilket för oss att gå över till just den världen vi lever i nu i presens då, alltså måndagsrörelsen har återuppstått. Jag skulle säga sagt att den här boken skrevs ju 2021. Då hade du inte en tanke på att måndagsrörelsen kanske skulle behöva så snart igen.
Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag såg inte det framför mig. Jag vill gärna säga att den här boken är en ny bok.
Ja, det är en ny bok, men den gavs ut första gången.
Men så att en stor del av den gavs ut då 2021. Men jag trodde väl inte det, eller jag trodde. Jag såg då en värld, det ser man ju också att jag skriver om det. Jag såg en värld som var fylld med olika utmaningar och det är inte minst Ryssland var en farlig aktör. Jag hade ju under hela 2000-talet skrivit väldigt mycket om att Ryssland blev en allt mer aggressiv nation, att man ställde krav på andra länder. Man invaderade Georgien, man invaderade Ukraina 2014, vilket vi lätt glömmer bort idag. Och man hotade andra länder, man rustade upp och man bedrev destabilisering. Man var i Moldavien som idag är på nytt en utsatt region. Man var i Armenien och man överhuvudtaget utövade tryck på sin omgivning. Så att, och inte minst med sina gasledningar så ville man utveckla geopolitisk kraft gentemot Europa i övrigt. Jag skrev väldigt mycket om detta och varnade för detta och ansåg att Sverige borde stärka försvaret istället för att försvaga det, vilket vi gjorde fram till 2018, vilket är en bedrövlig historia. Mm.
Det var ett misstag som gjordes. Vilka fler gjorde Sverige och väst under den här långa perioden då Ryssland långsamt blev mer och mer aggressivt?
Man satt fast i den gamla bilden av Ryssland som formades direkt efter frigörelsen av Ryssland ut ur Sovjetunionen. Man fastnade i förhoppningarna. Och förhoppningarna fanns det skäl att hålla uppe under mycket lång tid. Men de måste också förenas med säkerhet och analys. Vi lät förhoppningarna ta över verklighetsbilden. Och ett stort misstag var ju när vi började på 2000-talet, 2003, så skrev den militära underrättelsetjänsten ut ur luften, jag har aldrig begripet hur de kunde hamna i detta, att man för överskådlig framtid kunde utesluta riskerna för väpnat angrepp mot Sverige. Jag satt i försvarsberedningen då och jag var den enda som reserverade mig mot detta. Alla andra ville låta hoppet ta överhanden och jag tycker man ska forma politik både efter hopp men också efter säkerhet.
Mm. Om du tittar på perioden då från Georgien och fram till den fullskaliga invasionen 2022. Är det några andra tillfällen där du tycker där begicks ödesdigra misstag, där borde väst ha valt fel väg? Både från Stockholms perspektiv eller från Washingtons perspektiv?
Det är väl en gradvis förändring och det är väldigt, väldigt många olika steg. Alltså dels hade det varit bra om man 2004 hade öppnat upp för Georgien och Ukraina att bli medlemmar i NATO. Mm. Det hade haft en säkerhetspolitisk impact. Det hade varit bra om EU hade varit mycket mer öppet för Ukraina under den orangea revolutionen som också var 2004. Det hade varit bra om vi hade lyssnat till, läst och förstått vad Putin sa på den europeiska säkerhetskonferensen 2007.
I München.
I München, där han sa väldigt mycket av detta som skulle bli. Och det hade varit bra om vi hade varit skeptiska och försökt på olika sätt se till att Nord Stream 1 och 2 inte hade blivit av. Framförallt Nord Stream 2 som är det stora misstaget, och den har jag heller aldrig använts, men den byggde upp ett kommande beroende som var väldigt farligt. Det hade varit bra om vi hade insett att Putin var en annan person än Jeltsin. På djupet. Putin började direkt utkämpa Sovjetunionens strid på nytt. Och det var rätt tydligt. Tittar man idag på vad han har gjort så, från 2000 och andra tjetjenska kriget och upprustningen och retoriken, talet om Ryssland, så har det varit rätt tydliga tecken. Men allt för länge ville man se Ryssland som en partner, medan Ryssland utvecklade diktaturens logik mot oss också.
Vad tänkte, kände och gjorde du den 24 februari förra året när kriget, när det, den nya krig, den fullskaliga invasionen var ett faktum?
En kombination av, ja nu blev det så, men också en förvåning, alltså både och. Jag hade ju sett detta komma, jag skrev om det i Svenska Dagbladet några veckor innan, att detta var på väg. Då hade man så att säga satt tre stycken ryska divisioner i Belarus och skärpt förtrycket där, och man hade i praktiken gjort en anschluss av Belarus, och man hade för tredje gången byggt upp en väldigt stor truppsamling utanför Ukraina. Jag hade varit i Vilnius några veckor innan, och där tvivlar man inte på vad som var på väg, utan man var mycket realistiska och självfallet rätt dystra om framtidsperspektiven. Jag såg att detta var på väg att inträffa, och jag förstod inte att vi, så många i svensk debatt undvek, och väldigt många sa att man litade på Putin, vilket jag liksom inte, jag begriper inte hur man kan bygga säkerhetspolitik på att lita på en person som i grunden är en diktator. Men samtidigt blev jag förvånad över att det likväl hände, för det är svårt att ta in.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du skriver i boken och påminner om hur det verkligen stod och väg, eller Ukrainas existens stod och vägde under de första dagarna. Mm. Ryska luftansättningar mot Kiev slog tillbaka. Mm. Det var då elittrupper Ukrainarna sled heroiskt och lyckades skjuta ner några.
Det intressanta är att från början var det vad vi kallar ett stort hemvärnsförband som lyckades hålla till stånd tills ett stående elitförband hann komma. Mm. Så det var bokstavligen modet hos enskilda människor som tippade över historiens utveckling. Mm.
Precis, för då var ju plan beredda, och ett sköts ner, ett antal helikoptrar sköts ner, så att de här trupperna som skulle in helt enkelt och likvidera den ukrainska statsledningen kom inte fram, tack och lov, och då, därmed gavs några dagars respit och så. Samtidigt så blev det måndagsrörelse igen. Hur gick det till den här gången?
Ja, ungefär lika slumpartat som förra gången. Därför att vi hade Moderaterna arrangerade ett möte på Norrmalmstorg på fredagen. Och hade bett mig, just på grund av gamla måndagstraditionen, att leda det. Och sen så blev det till slut av efter olika organisatoriska förvecklingar. Och jag har lärt mig en sak, man ska inte låta organisatoriska förvecklingar stå i vägen, utan man ska agera. Det blev av, och då så hörde Folkpartiet av sig, eller Liberalerna, förlåt mig, och Nyamko Sabuni hörde av sig, för de hade då en torgmötestid tillgänglig på måndagen efter. Och de frågade om jag skulle vilja se till att starta en ny måndagsrörelse. Och först tänkte jag liksom att man liksom kan inte göra om saker och ting sådär. Och varje tid har liksom sina utmaningar. Och jag hade en agenda som var rätt fylld med resor just då. Men så hörde fler av sig och jag fick sms på lördagskvällen från några ledande skribenter. Som sa att du måste göra det här. Och då så ändrade jag om planerna så att jag flög upp på måndag morgon och... Och på lördagskvällen så ringde jag lite medarbetare i Moderaterna för att de skulle samverka med folket i Liberalerna. Så vi skulle ha inte bara torgmötesstånd utan högtalare och lite folk som kom. Va? Och sen så talade jag med Tove Livendal, chefredaktör.
Mm. Bekant för poddens lyssnare.
Mycket bekant för denna poddens lyssnare att nu var vi på gång. Och så hon lovade att skriva en ledare på måndagen. Och jag talade med Dagens Industri, PM Nilsson, som också lovade att upplöta ett debattutrymme på måndagen. Allt detta hände på lördagskvällen, eller lördag eftermiddag, lördagskväll. Så det var liksom en snabb, vi sköt från höfterna, men vi träffade.
Det har varit ett dramatiskt år dramatiskt tid i svensk inrikespolitik. Ja, Magdalena Andersson, det var ju först oklart om det ens skulle kallas invasion och sen så var det ett tag diskussion i vilken grad Sverige skulle hjälpa till. Därefter har Sverige sänt vapen och stöd till Ukraina. Vi har också ansökt om medlemskap i NATO. Det har hänt väldigt mycket som från vårt perspektiv är positivt. Mm. Är du förvånad över att det ändå gick så snabbt som du gjorde, den här, så att säga, att vi landade där?
Jag tror att när en illusion faller så går det alltid väldigt snabbt. Mm. Det som jag mer förargar mig på det är att det så lång tid kunde härska en säkerhetspolitisk doktrin som byggde på att vi var säkrare utan gemensam säkerhet. Att av ideologiska skäl satte fast en alliansfrihetsdoktrin som var så stark så att den äntligen hotade Sverige. Och det var ju det som de som satt i regeringen nu insåg 12:15. Att det höll inte. Det var en illusion. Och det gör mig egentligen lite förbittrad att under så lång tid kunde detta vara så oifrågasatt. Och dessutom så kontroversiellt att kräva att vi skulle gå med i NATO. Men sen kan man ju bara välkomna att vi lyckades ju få med alla de som tidigare varit emot. Och det kanske tillhör att säga min och din politiska generations viktigaste framgångar. Att vi fick med oss så många på att Sverige bör vara med i NATO. De som in i det sista bekämpade NATO-frågan blev till slut också anhängare av NATO-medlemskap. Det är en väldig framgång för oss och för Sverige. Mm.
Jo, det håller jag med om. Det tycker jag faktiskt är en framgång som... Ja, det pratas sällan om hur stor och ändå oväntad den var. Mm. En fråga. På europeisk eller västvärlden har ju... Alla tycker jag i alla fall slutar upp på ett sätt som på många sätt ändå överraskat mig. Man står bakom Ukraina, det kommer mycket stöd. Och är du förvånad över den utvecklingen, att det trots allt fanns så mycket kraft i väst att kunna ta sig samman? Du kanske inte tycker man har det i tillräcklig grad. Men...
Nej, jag både och. Jag tycker nog att det, liksom det har definierat Europeiska unionen. Inför ny uppgift och skapat en mobiliserat en väldig kraft. Och snabbheten och omfattningen i den kraften har, jag ska inte säga förvånat, men det har slagit mig med glädje. Och lite förvåning finns nog i det också. För det kunde varit så att man gjort som 2008 eller 2014. Men det blev en annan reaktion och en mycket mer omfattande och gemensam reaktion. Och det har också definierat den fria världen. Vi har sett hur den fria världen har blivit en gemenskap mycket tydligare än det var innan. Mm. Då ett antal fria nationer nu med en gemensam momentum och en gemensam kraft att stödja Ukraina. Jag tror att detta är någonting som vi kommer att se fortsatt utvecklas av det skälet att det behövs mer stöd. Och det är också tydligt att när Ukraina vänder sig till västvärlden så tittar folk inte bort. Utan när Ukraina vänder sig till den fria världen så lyssnar människor och man vill hjälpa. Och det tror jag är en definierande sak för den tid vi lever i som har mycket större betydelse än bara just Ukraina. Det spelar roll för hur Kina ser på sin tillvaro när det gäller Taiwan till exempel. Men det spelar roll för en mängd andra saker när vi ser hur den fria världen genom att agera gemensamt kan uppnå så väldigt mycket. Så tror jag att det kommer inte bara begränsa sig till Ukraina-frågan utan till att upprätthålla frihetens ideal gentemot alla de som hotar oss runt omkring oss.
Hade det varit möjligt om inte Ukraina själva visat dels hur mycket man var beredd att kämpa för sin frihet och dels hur framgångsrik man faktiskt var till en början. Så att säga så att Ryssland ansågs ju av många även i väst som en militär stormakt, men den illusionen bröt ju ganska snabbt av Ukraina. Alltså hur påverkade det utvecklingen i väst?
Jag tror nu man ska betrakta Ryssland som en militär stormakt även i framtiden.
Jo, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar, men så att säga, vi får inte hamna i det att vi tror att de inte är det. Däremot de misslyckades här. Mm. Och det är en väldig skillnad. Därför att jag tror jag skriver om det i boken. Hade de lyckats, då hade historisk innehåll varit helt annorlunda. Och det är precis som du säger. Vi hade inte fått den utveckling i den fria världen. Det, Ukrainas mod och förmåga gav oss syre. Vilket leder till att vi nu kan ge dem syre. Det är lite grann som på flygplanet, du vet, att man ska först ta ner sin egen andningshjälp och sen hjälpa andra. Och det är det som hände, att vi fick den tiden att tänka efter. Ska vi acceptera detta eller ska vi göra något? Och så tveka en del och så fundera en del. Och sen så kommer man fram till att vi måste agera. Vi måste ju vara gemensamt. Och då så till slut så insåg alla att ja, det måste vi. Det är en fantastisk förändring. Till stor del skapad genom att Ukraina skapade den tiden. Men också till en annan del att det fanns en beredskap i den fria världen att göra det.
Mm. Som du säger då, så kriget pågår ju. Ryssland är ingalunda slaget och har ju framförallt visat sin, ja, för alla nu, sin aggressiva ambition gentemot omvärlden. Vad är det viktigaste i den tiden som kommer nu för Sverige och väst? Vi måste uppenbart stödja Ukraina, men hur?
Jag tror en viktig del i det är att visa att vårt stöd saknar tidshorisont. Det är inte så att vi stöder fram till, utan vi ger ett stöd som har väldigt lång sikt. Och där är frågan om EU-medlemskap en väldigt viktig markering. Genom att driva frågan om att Ukraina ska bli medlem i EU klargör vi att detta inte är en fråga om nu, utan en fråga om för lång tid framöver. Vi står bakom Ukraina. Och där tror jag att EU-medlemskapet och processen, så snabb funktionell integration som möjligt av Ukraina in i Europeiska unionens olika samarbetsstrukturer. Det är en väldigt viktig sak. Men sen också klargöra att vårt stöd avtar inte, utan det växer i vilja och omfattning. Men man kan säga att vi borde ge allt stöd som vi kommer fram till att vi vill ge om 3 månader, borde vi kunna ge nu. Det skulle spela mycket större roll. Men så fungerar det inte riktigt uppenbarligen och av förklarliga skäl. Men då är det viktiga det att det är inte så att vi är på väg att krokna. Det är inte så att man i Kreml ska kunna hoppas att om någon månad så bryr man sig inte om det. Och för mig är det en av de viktigaste uppgifterna för måndagsmötena. Det är att visa att nej, vi står fast. Och ju längre kriget pågår, ju vidare aggressionen är, ju fler blir vi och ju mer bestämda blir vi. Det är tvärtom. Ryssland möter större och större och större motstånd. Och det kommer till slut leda till resultat. Inte bara i Ukraina utan också i Kreml. Mm.
Nu har ju då, som vi verkar vara överens om, det här kriget revitaliserat den fria världen och demokratin. Men innan 2022, innan krigsutbrottet, så hade ju demokratin varit på tillbakagång i delar av världen. Mm. På ett sätt som, tittar vi historiskt, så var vi länge vana, flera decennier, att demokratin gick framåt. Men någonting har hänt under 2000-talet. Fler och fler länder har vänt i auktoritär riktning. Strongmans har tagit sig till makten och hållit sig kvar, inte bara i Ryssland och Kina utan även i andra länder. Mm. Den utvecklingen, hur ser du på den och hur bryts den? Det är förstås en jättestor fråga. Men
ja, det är en mycket stor fråga. Men man kan väl så att säga, mycket enkelt är att demokratin är alltid lite svagare på kort sikt. Men alltid mycket starkare på lång sikt. Det vill säga, en strongman, som du säger, en diktator, han eller hon kan fatta beslut nu. Pang. Och det imponerar ibland på väldigt många i demokratins samhällen. Men de besluten blir ju inte korrigerade. De blir inte utsatta för kritik. De blir inte utsatta för eftertanke. Är de fel så blir de fel. Och Är de möjligtvis rätt från början så blir de ändå till slut fel därför att allting förändrar sig. Diktaturer fattar väldigt dåliga beslut. Det är det som är, det kan möjligtvis vara rätt från början utifrån deras perspektiv. Men det blir inte bra. Det är därför ekonomin går ju ut för till slut i alla diktaturer av olika slag. Därför att de förmår inte mobilisera det. Jag tror att man i demokratiska länder ofta liksom känner sig lite, det finns många som hyser liksom en respekt för den här starke mannen. Jag kommer ihåg hur man under covid-pandemins utbrott fanns hyllande reportage om hur man i Kina agerade med fast hand för att hantera pandemin. Och man byggde sjukhus på 14 dagar, vilket är helt befängt eftersom det tar längre tid för murbruket att torka. Mm. Men det var liksom admirationen, om jag ska uttrycka det lite högtravande, som tog överhand. Och så såg vi att få länder har varit så långt drabbade av pandemin som Kina. Och vi såg hur ett land som Sverige som haft en mycket mer frihetlig inställning till det och debatt om vad som är rätt och fel har klarat den bättre. Och jag tror att det är viktigt för demokratins medborgare att tänka efter, luta sig tillbaka och det jag nu säger låter kanske lite larvigt eller lättfärdigt, men inse att demokratin skänker mycket mer glädje, utrymme, mångfald. Vi får leva som vi vill. Vi får göra lite dumheter här och där. Vi bestämmer lagarna gemensamt. Vi löser inte konflikter genom att skjuta varandra. Utan vi tillåter i någon gay eller är någon besatt av en tanke eller är någon heterosexuell eller är någon LBTQ eller vad som helst, så bejakar vi det. Och vi bejakar dig och mig. Vi bejakar liksom den mångfald, vi kan vara besatta av någonting, älska att göra någonting, vilja vrida och vända på frågor. Alltså demokratin är liksom en enorm glädjekälla som skapar en väldig styrka. Och jag tror att vi har glömt bort det. Väldigt många människor när man såg beslutsfattare som fattar tunga beslut, pang, 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 så tyckte man, oj, det kan de göra så. Men då glömmer de ju att de samhällena är svartvita, medan vi har färg. Mm. Och den glädjen och stoltheten, den vinner ju alltid. Det finns ju väldigt få människor som flyr till Kina. Väldigt få människor som flyr till Ryssland. Men det finns väldigt många människor som flyr till frihetens samhällen. Och det är på något sätt den bästa indikatorn på vilka samhällen som är bra.
Stort tack för det, Gunnar Hökmark, som är min gäst idag. Tänkte bara, vi ska avsluta med din bok Måndagar för frihet. Mm. Om man vill få tag i den, hur gör man det?
Man kan gå till NKs bokhandel. Man kan beställa den på Frivärlds hemsida. Och den kommer nog finnas på lite fler bokhandlar runt om i landet. Så att, det är bara att köpa, beställa. Och det överskott som Frivärld får in kommer vi använda till att fortsätta bedriva en utredningsverksamhet om hur man bäst kanaliserar stöd till Ukraina efter kriget.
Och sen ska man gå på nästa måndagsmöte också?
Man ska definitivt gå på nästa måndagsmöte. Och nästa igen.
Och nästa igen. Varje vecka har en måndag, jag får citera det där igen. Stort tack Gunnar Hökmark för att du gästade podden idag.
Tack så hemskt mycket, vad trevligt att vara här.
Tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.